Hallå och välkomna till Dumma människor med Lina och Björn, Sveriges roligaste och största, viktigaste vetenskapspodd om mänskligt beteende. Just denna vecka är det tema sex. Och det är torsdag och vi ska idag repressera ett avsnitt om långvarig sexuell tillfredsställelse. Och att det är eftersträvansvärt är för att det är så nära förknippat med upplevd lycka. Men hur gör man då för att bli nöjd med sitt sexliv? Ja, det går vi igenom i det här avsnittet där man har pratat med par som har ett vitalt sexliv. Vilka är nycklarna? Kan det till exempel vara bra att bo isär?
Ja, kära lyssnare, jag brukar ju göra små introduktioner till våra avsnitt, och när jag ska sätta mig och förbereda det här avsnittets introduktion så blev jag väldigt stressad eftersom det inte gick att kringgå uttryck som jag tycker är lite besvärande att ta i munnen. Sådana som till exempel att smeka, stimulera och såna här saker. Så vi hoppar helt enkelt över ett intro idag.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar kan ju hjälpa dig med väldigt mycket mer än bara försäkringar. Till exempel sparande och lån och alla möjliga sådana bankgrejer.
Precis. Och jag kommer nu att tänka på när jag hade väldigt nytta av ett buffertsparande. Mm. Det var när jag köpte en sommarstuga som var jättefin på alla sätt. Förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn. Ja. Och vet du var det regnet kom någonstans ifrån? Det kom in genom taket på som var inomhus. Som jag fick springa med, det var sån här slapstick-komedi, jag fick springa med såna här plåthinkar och sådär. Men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket.
Ja, man är ju tacksam då att man har varit den här förnuftiga människan som tänkte att det kommer kanske inte bli exakt som jag hade planerat. För livet är ju så otroligt föränderligt.
Ja, och det är då det är så himla bra att Länsförsäkringar finns där för all tid.
Ja, så när livet inte blir precis som du hade tänkt eller om löften inte kan hållas, så är det himla fiffigt att du kan kontakta Länsförsäkringar. Eftersom Länsförsäkringar kan hjälpa dig med lån och sparande till exempel.
Tack Länsförsäkringar. Dumma människor sponsras av AJ-produkter.
Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet?
Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar tjata om, det är det här med kollegor och samspelet man har med sina arbetskamrater.
Mellanmänskliga.
Relationer på jobbet, exakt.
Man motiverar varandra, positiv förstärkning och sådana saker.
Exakt. Ja. Men det räcker ju inte med bara det.
Nej.
Man behöver också en bra fysisk miljö.
Den ska vara säker och trygg. Mm. Man kanske vill ha ordning och reda på lager och sådana saker. Att det är ergonomiskt.
Ja, en ljudmiljö som gör att det är lätt att hålla fokus och att man har kanske ordning och reda med rätt förvaring.
Och det här är sånt som AI-produkter kan hjälpa dig med. Arbetsplatsinredningen, att se till att förbättra arbetsmiljön och ge allt ifrån råd om en bättre arbetsstol till att inreda en hel arbetsplats för hela företaget.
Ja, AI-produkter säljer inredning för kontor, skola, lager och industri och erbjuder över 15 000 produkter och skickar från sitt lager i Halmstad.
Och allt detta för att bidra till att människor har det bra på jobbet. Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det är Happiness at Work.
Tack AI-produkter.
Jag heter Lina Thomsgård. Med mig har jag psykolog och författare Björn Hedensjö. Och podden lyssnar på Är dumma människor. Idag om sex.
Vi ska prata om sexuell tillfredsställelse. Det begreppet, vad det innebär. Och vad som är typ hemligheten med långsiktig sexuell tillfredsställelse, vad forskningen visar om det. Och sen så ska jag säga direkt som en liten disclaimer här i början att det kommer att idag vara
heterofest.
Heteronormativt, och det kommer också att vara så att säga tvåsamhetsnormativt.
Då kör vi. Vi har i år pratat om att vi måste ju göra ett avsnitt om sex, om sexualitet eller sexuell tillfredsställelse och sådär. Och ja, har vi ropat allihop. Men sen har jag liksom velat inte göra det. För att det känns som att jag sitter inför mamma och pappa och ska prata om att runka typ. Det är min känsla. Det känns inte bara tabu utan liksom tabusnuskigt. Björn till exempel, nu ska du få säga en mening och så ska vi se om du tycker att den är helt... Det är som att säga köttfärssås. Säg den översta meningen här. Det som börjar med onani.
Onani betyder att du har sex med dig själv. Du kan till exempel smeka ditt kön eller andra delar av kroppen.
Tycker du att det där är inga konstigheter för dig att säga det?
Det var inte så svårt. Jag tänker mig att det kommer bli värre under avsnittets gång här. Jag ska säga att jag tycker inte heller att det här är oproblematiskt. För att jag är inte van att prata om det här i plenum eller i offentliga sammanhang.
Men är du van med att prata om det i öga mot öga?
Öga mot öga tycker jag att det är lugnt. Alltså både privat och också i så att säga
klinik
ja. Men just så här, typ så här, ja men pappa lyssnar, alltså du vet.
Ja.
Så det tycker jag är lite små knepigt. Och det andra är ju det här med att vi brukar vara ganska privata i podden.
Mm.
Och när det handlar om det här ämnet så blir det genast lite svårt.
Ja, men alltså, om någon frågar mig ifall jag onanerar, jag kommer inte svara. Jag vägrar. Jag kommer inte säga ett ljud.
Vi får väl se.
Mm.
Men jag tänker mig att det här blir en bra exponeringsterapi.
Mm.
Vi kan börja med att prata om detta faktum ur forskningen, att lust i relationer avtar ganska snabbt. Hör på den här siffran, amerikansk studie då. Var tredje kvinna och 15% av männen hade i ett år in i relationen i någon mån förlorat intresset för sex.
Oj!
Mm.
Men det säger en hur många?
En tredjedel av kvinnorna, 15% av männen.
Intresset, hade förlorat intresset för sex?
Ja, kanske inte helt då, men de kryssade i lack of interest in sex.
Gud, vad intressant. Fan, sånt där är ju... Det är ju alltid roligt när du tar upp forskning som går emot hur man tycker att det kommuniceras i populärkultur eller media eller sådär.
Mm.
Det går ju inte för att jag går runt och tänker mig att en tredjedel av de flesta som är ihop redan efter ett år började tröttna på att ligga.
Nej, alltså det lät lite tidigt tyckte jag. Alltså jag tänkte mig att det kanske var lite åt det där hållet, men att det skulle gå så pass fort.
Ja, men framförallt för så många, tycker jag.
Ja, och sen finns det andra studier då som visar att kvinnor i långa relationer, långa och seriösa relationer, tenderar att ha högre nivå av sexuell tillfredsställelse än män i långa och seriösa relationer.
Det vill säga att män är mindre tillfredsställda.
Ja.
Och när du säger tillfredsställda betyder det då att mannen inte får ligga tillräckligt mycket, eller kan den otillfredsställda mannen tycka att det inte är som jag vill ha det?
Precis, alltså...
Min himla Britta tvingar mig att ligga för mycket. Britta är nöjd, men jag tycker att det är för ofta.
Ja, nej, men det är jättebra att du tar upp det.
Mm.
För att det är nämligen så att forskarna kan tycka, eller det finns forskare som tycker att det här begreppet i sig är lite problematiskt, alltså sexuell tillfredsställelse, att man, för definitionen är ju då ungefär att i vilken utsträckning blir mina sexuella behov mätta?
Mm.
Det är så man skattar det.
Mm.
Men de sexuella behoven ser ganska olika ut. Men, alltså det kan skilja sig åt mellan individer, och man har också sett då när man har kikat specifikt på den frågan, att det är skillnad mellan kvinnor och män där, medan det för män oftare handlar om frekvens. Hur ofta är mycket viktigare.
Och för kvinnor så kanske kvinnor. Det handlar om andra saker.
Ja, women's sexual satisfaction is shaped by expectations for a long-term relationship. Alltså man är så att säga mer sexuellt tillfredsställd i en relation som känns stabil och långsiktig, så att säga, till att börja med. Alltså den faktorn är...
Och gör mig sexuellt tillfredsställd. Att vi vet att det är vi for a long time. Mer än att fick jag göka i morse eller inte.
Ja. Precis, det ökar chansen att man ska vara i något slags grundtillstånd av sexuell tillfredsställelse. Det är väl klart att man behöver också ha sex, så att säga. Men att det är en mycket större faktor.
Man räknar inte utlösningar, utan man räknar en känsla av trygghet.
Ja, och det där kommer vi att återknyta till senare här
spännande.
I programmet. Men att det finns en tydlig könsskillnad där.
Och den spontant... rimmar ju väldigt väl med alla andra gånger vi har varit inne på den här liksom fortplantningsevolutionära biten. Att så här, penis ska ut och sprida säd så att många barn blir till. Mammorna å sin sida ska se till att någon finns där och sörjer för att barnen i fråga överlever och blir vuxna.
Precis, och jag känner ju att, alltså det finns säkert någon som kommer bli lite upprörd över det jag nu ska säga, men jag känner att jag under så här livets resa, alltså både på grund av sånt jag har lärt mig, men också sånt som jag har upplevt, kan känna att liksom manlig och kvinnlig sexualitet skiljer sig rätt så mycket åt, faktiskt.
Hade du sagt så till mig för några år sedan hade jag sagt nej, vet du vad, och rest mig upp och drämt igen dörren av rent politiskt raseri. Men nu är jag ganska mycket mer villig att...
Ja, och det jag brukar tänka, alltså de här gångerna då man hamnar i könsskillnadsprat och ibland kanske tänker att ja, där kanske vi har en könsskillnad, så brukar jag alltid tänka så här, men det behöver man ju inte göra politik av. Alltså det kan väl få vara så utan att man...
Drar växlar på vem som börjar vara på en förskola och
Precis. Så att det är min väg ur den typen av dilemman. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you. Varför är det viktigt det här med sexuell tillfredsställelse? Vad tänker du? Varför är det viktigt att bry sig om?
För att jag vet inte.
Nej. Jobbig fråga, kände jag där.
Ja.
Nummer ett, det är en lyckofaktor.
Ah.
Det är en stark lyckofaktor. Och det finns en studie här från Amy Muse i Kanada som visar på ett tydligt samband mellan sexfrekvens, hur ofta, och lycka. Och hon hittade ett roligt samband där då.
Men då måste jag, vad menar man med lycka här då? För att det är ju en fråga, alltså det är en sak att kryssa i ett formulär, skala 1-10 hur lycklig, eller är det så här... endorfiner och blablabla.
Nej. Som självrapporterad enkät.
Hur lycklig är du?
Enkätlycka. Och hon hittade då i sin studie att folk som hade sex en gång per vecka eller mer var signifikant lyckligare, kontrollerat för andra faktorer i livet, än de som hade sex mindre ofta än så.
Hur många gånger sa du?
En gång per vecka plus.
Jag hamnade i ett så otroligt samtal med någon som sa så här: när jag och min kille har legat mycket så känner jag mig lycklig. Inte för att ligget i sig eller liksom sexet i sig var så här, det gjorde henne så, utan för att det liksom kändes som att då har man gjort det man ska i en relation.
Ja.
Ungefär som att träna eller att någonting som så här, bara så, check på checklistan, nu behöver vi inte hålla på och gå oroas för att det inte är bra till i vår relation, för vi har ju gjort det här.
Ja.
Alltså på det där, och det kan jag tänka mig att en sån faktor kanske också spelar in när man ska lyckoskatta.
Definitivt, och det kommer du faktiskt se sen, något som har med det där att göra.
Att den här liksom idén om hur det ska vara gör att man bara, åh nej, vi ligger inte ens här, men då är jag nog misslyckad, eller tvärtom.
Så. Ja, absolut, bra synpunkt tycker jag, verkligen. Jo, men hon hittade en intressant grej här då i den här studien som var en takeffekt.
Som inkomst ungefär, när man var lycklig.
Precis, att de som hade sex mer än en gång i veckan, där gav det ingen adderad lyckoeffekt.
Nej, okej. Gud vad roligt.
Och hon har en hypotes om att folk har ju så jäkla mycket för... Alltså man är ju stressad
Ja, just det.
Många har fullt upp. Det är ungar och det är hämtningar, lämningar, träningar, långkok och så vidare. Och ja, men, säg att du har någon partner som är en tvångsmässig liggkanin.
Mm.
Alltså då blir det väl bara jobbigt liksom.
Att
få in det i schemat. Alltså att,
just det, för hur ska det värderas versus hänga tvätten eller sy gardin eller vad fan.
Att det kan bli någon stressfaktor i sig då kanske.
Just det.
Men att upp till den här nivån en gång i veckan, det var någon slags optimum då.
Det var ju intressant.
Eller, inte optimum, det blev inte sämre efter, men det blev inte heller bättre.
Nej, just det.
Men det man ska säga då är att lyckoeffekten där var så stark, och jag tror faktiskt att vi har nämnt det i något tidigare avsnitt, att det slog liksom inkomst till exempel.
Det var liksom en starkare faktor. Du behöver inte tjäna pengar, men ligger du en gång i veckan så kommer du ändå uppnå. Det var ju intressant.
Hade större påverkan på lyckomåttet.
För där har man ju hört att alltså, 3-4 gånger i veckan ska man ligga. Alltså att det är någon siffra i mitt huvud som har satt sig som så här ser det ut i lyckliga par. Men då ligger de några gånger för mycket enligt lyckokurvan. Eller de hade inte behövt ligga de där extra 2-3 gångerna.
Jag tänkte när jag satt och researchade det här på ett café, olämpligt nog. Mm. Du vet när man sitter och man gör vissa Google-sökningar som känns.
Ja, sitter Björn i en porrpodd.
Ja, men precis. Mm. Då så tänkte jag att det blir viktigt för oss i det här avsnittet att poängtera att det liksom inte finns något rätt eller fel. Eller inte, det finns inte mycket som är rätt eller fel i alla fall i det här. Mm. Utan det är så himla individuellt. Så att man inte känner att det blir något. Folk är tillräckligt neurotiska och pressade kring sitt sexliv som det är på något
vis. Ja, exakt. Bra.
Mm. Yes. Så att lycka är en viktig sak. Sexual satisfaction, sexuell tillfredsställelse är viktigt för att hänga nära samman med upplevd lycka.
Mm,
Och det är dessutom viktigt för att det hänger nära samman med den allmänna tillfredsställelsen i relationen.
Just det.
Ja. Och läste någon studie här som var väldigt väl citerad av en Sandra Byers som följde longitudinellt, alltså man följde samma par över lång tid. Och där kunde man se att hon kunde liksom inte riktigt hitta några kausala samband sådär, att om dåligt sex leder till dålig relation eller liksom dålig relation leder till dåligt sex.
Det, alltså,
hon kunde inte hitta det. Däremot kunde hon se att de måtten samvarierade. De hänger väldigt nära ihop.
Name two ways of getting them flowing, Watson.
Rubbing the clitoris, sir.
What's wrong with a kiss boy? Hmm? Why not start her off with a nice kiss? You don't have to go leaping straight for the clitoris like a bullet again. Give her a kiss, boy.
Jag tänkte att jag ska ta upp en bara intressant liten grej som jag stötte på när jag läste om det här och som jag faktiskt har hört förut, nämligen att det finns en global trend, en global rörelse mot mindre sex, att ha mindre sex.
Ja, och när du säger trend då menar du alltså en, inte en trend som i Kim Kardashian har mindre sex så alla följer efter henne, utan mer en
rörelse.
Kurvan pekar åt ett visst håll.
Precis. Man har sett det här på olika håll, USA, Japan och så vidare då, att de här generation Y, Y.
Mm.
Vilka är det?
De är ingen oss.
Mellan 20 och 30 nu va?
Mm.
Till exempel då, andelen som inte hade nått sex förra året, alltså som rapporterar, jag hade inget sex alls förra året, har ökat från ungefär 15% 1990 till 23% 2018.
Oj.
Och om man tittar på vuxna, det vill säga de här generation Y-personerna
och X och Y och hej babbi, alltså hela, alla
myndiga och uppåt, så har snittantalet ligg.
Alltså inte ligg som i personer utan sexuella aktivitetsligg.
Ja.
Antalet knull.
Fallit från 60 om året för 20 år sedan till 50 2018, då den här studien var ifrån.
Alltså,
ganska signifikant.
Verkligen.
Nedgång. Och en teori kring det där är ju vårt skärmliv.
Ja, exakt. Mm. Tänk så många Fortnite-matcher man vunnit.
Ja, också du vet, senare sexdebut och sådana saker. Och att unga dricker mindre och så vidare. Där tänker man så att det här skärmlivet är en väldigt viktig faktor.
Vi återkommer ju så himla ofta, typ varje avsnitt i den här podden, till det här med liksom sociala medier, skärmlivet etc. Och hur det är liksom en sån central del av hur vi beter oss. Och hade man sagt det till oss för 25 år sedan eller 30 år sedan så hade man bara, du din olyckskorp. Alltså det hade känts så himla surrealistiskt att någon skulle säga så här, sen kommer det komma skärmar och då kommer folk ligga liksom en sjättedel mindre. Och så bara, där är vi nu.
Där är vi nu,
ja. Ja, här sitter vi med telefonen inom 20 centimeters avstånd från oss.
Ja, precis. Man ligger där i sängen på kvällen med varsin mobil och den är intressantare.
Ja.
Det är väl det liksom. Vi ser kanske. Mm. Okej.
Okay. Mm.
De största turn-offsen. Avtändningsfaktorer.
Ja, spännande.
Vad säger forskningen om det?
Ja, vad säger forskningen om det?
Alltså jag tänker mig att du kommer kunna liksom plocka fram en bingobricka och bara fylla i här nu. Hör på det här. Det var en brittisk studie, tror jag. Och för kvinnor så inkluderade detta att ha små barn, att ha varit gravid föregående år, att leva med sin partner, att vara i en längre relation, att inte dela samma liksom intresse för sex, att det skiljer sig åt.
Okej, man är osynk. Liksom. Någon gillar skriksex och den andra gillar tyst sex.
Ja, det var väl nästa punkt faktiskt.
Okay,
att inte ha samma preferenser. Den andra är mer...
Liksom... Någon gillar mycket, någon gillar lite.
Ja, precis. Och sen så för båda könen då i den studien så var det olika typer av hälsotillstånd, alltså typ depression och så.
Mm.
Det var också att man kände att man inte var så nära sin partner på andra sätt. Att man inte hade någon känslomässig eller verbal intimitet och så. Och olycklig i relationen. Sen så var det också så att ha mindre sex än man själv ville ha blev också någon typ av turn off då. Det skulle man ju försöka tänka sig att det skulle vara tvärtom. Att man går
ja, jag är hungrig, så alltså, eller jag har ätit för lite, alltså blir jag hungrig. Men man liksom hamnar av banan, eller?
Det jag tänker mig är förklaringen där är väl att man blir avvisad då. Alltså om man är en person som vill ha mycket sex, inte får så mycket sex, då måste det innebära att man blir avvisad ganska ofta.
Just det.
Och då kanske ens sexuella energi på något vis styrs bort från den här partnern på något sätt.
Ja, just det. Och det känns ju inte konstigt alls.
Nej.
Att man blir mindre sugen på någon som bara säger nej.
Ja.
Eller får den att känna sig dum. Eller att man liksom...
Visst.
Samtidigt som jag ju tänker utifrån andra, så, alltså knapphetseffekter och så vidare, så borde det ju vara så att man blir extra tänd på det här man inte får. Liksom. Ja,
visst.
Jag var någon gång i en sån relation med en person som hade typ lite så här potensproblem.
Ja.
Och det var på något vrickat sätt lite en turn on. Att man bara så här, det blev liksom ett problem att lösa. Och liksom någonting som så här triggade. Ja. Liksom.
Det är så himla intressant det där med, alltså sexualitet är ju faktiskt så spännande och det känns så otroligt random ibland vad man går igång på. Alltså typ en sån grej. Att man kan nästan bli förvånad över saker som får en att ticka igång. Jo, ålder var också en faktor då i den här turn-off-studien. Och den ålder där män tyckte hade som lägst intresse för sex, det var mellan 35 och 44.
Mm-hmm.
För kvinnor så var det mellan 55 och 64.
Var inte stress med på listan? Alltså när folk liksom jobbar ihjäl sig eller sådär, då har man inte, eller tvärtom, blir folk tända då? För att då har man minsann, då är man i gasen, då man, som det med annat, man bara så här, det är då jag passar på att liksom rensa bokhyllan eller alltså att man liksom...
Det var inte de lyfte just där, men det är någonting som jag vet från annan forskning, att det är just här, sexuell dysfunktion på olika sätt, det är ju ett rutinmässigt symptom på stress. Att man inte har sexlust, att man kanske får liksom potensproblem eller motsvarande.
Just det.
Ja.
Och du har även skrivit en bok om sömn. Spelar inte sömn in?
Jo, och sömn och stress. Alltså sömnproblem och stress är ju jättenära sammankopplat.
Mm.
Så det är verkligen sådana faktorer, helt klart.
Things go well, I might be showing her my O face. Oh, oh, oh. You know what I'm talking about. Oh.
En intressant sak som jag tänkte att du ska få tycka till om som varande kvinna och med tolkningsföreträdare i det här rummet, det är att det finns en hel del som pekar på att kvinnor i långa relationer, att deras sexuella begär avtar över tid, men att samtidigt deras förmåga att få orgasm ökar kraftigt. Tankar på det?
Jo, men då tänker man ju att det egentligen borde hänga ihop, att ju typ skönare det är att ligga, desto oftare borde man vilja göra det. Jo. Men samtidigt tänker jag så här, alltså, skamligt vore väl annars om man ihop med någon länge, att det, om det, att det inte blev lättare att få orgasm. Alltså, säga att liksom, man lär sig både att berätta vad man gillar och den andra lär sig hur det funkar och så vidare.
Ja.
Då blir det här kvalitet så här för kvantitet då? Kanske.
Ja, precis. Men borde man inte vilja ha mycket av den här kvaliteten då?
Jo, kanske.
Men det är så otroligt
verkligen
gött. Jag citerar, "So for women, staying with a partner means better orgasms but less interest in sex, according to the research."
Ja, det där var speciellt.
Ja. Mm. Här är en intressant grej ur manligt perspektiv då. Ja. Om vi ska prata sexuell tillfredsställelse och så. Mm. Att män som känner att deras partner alltid förväntar sig att det är de som ska ta initiativet, mm, rapporterar lägre sexuell tillfredsställelse. Det hakar väl i det här vi pratade om tidigare kanske. Att om man är den, alltså man vill inte vara en tjatperson, eller det känns kanske inget kul.
Nej, just det, just det. Och också, alltså man tänker sexuell tillfredsställelse kanske inte heller bara är hur nöjd snoppa är med att få utlösning, utan att det handlar om så här, är jag nöjd med vårt sexliv?
Ja.
Nej, för Maj-Britt bestiger aldrig mig, utan det är alltid jag som måste gossa med henne. Att det är ju såklart, eller så här, finns det de som kanske älskar att alltid vara initiativtagaren, men att det är så här för, så här, i protokollet så kanske det är härligt att markera för varandra att båda har lust och inte bara går med på det liksom.
Ja, exakt. Mm. Nu, Lina, ser jag fram emot nästa rubrik här.
Nej!
I mitt lilla...
Hittills går det svinbra, ska vi säga.
Dokument.
Jag är inte ens besvärad.
Ja, okej. Okay. Men då kanske det kommer bli det nu då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Dumma människor sponsras av Arlanda Express.
Och du vet, om man ska iväg sådär riktigt, riktigt tidigt, alltså sådär fakirtidigt.
Ja, svårt för mig som kvällsperson. Men
ja, för mig lite enklare, men då kanske det är ännu tidigare för mig. Det är nästan 11 på kvällen,
ja, precis.
Så tidigt morgon är det. Då tänker man ju ofta att det enklaste sättet att lösa det är bara taxi, eller vi tar bilen om man ska ut till Arlanda.
Precis.
Och packa in alla väskor.
Så exakt så, ja. Men det är faktiskt så att Arlanda Express går väldigt tidigt på morgonen. Från 04.20 och sen så faktiskt också till sent på natten då, 00.35. Mm. Så att det är ett jättebra alternativ i båda ändarna av dygnet.
Ja, Arlanda Express är det snabbaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Och det är väldigt mycket smidigare än man tror. Det är bara 18 minuter från centralstationen och det är ju väldigt punktligt.
Ja.
För att vara tåg, om man får säga så.
Precis, och Arlanda Express startade som ett miljöinitiativ för 25 år sedan. Och det är fortsatt så att tåg är det mest miljövänliga sättet att ta sig till och från flygplatsen om man nu inte vill gå eller cykla, men det tar ju lite längre tid.
Och hemsidan för mer info är arlandaexpress.se om du vill hoppa på tåget.
Tusen tack, Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
Min
kliar.
Pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. Onani, Lina, det verkar inte ha någon... Alltså det påverkar inte en kvinnas sexlust. Åt något håll då, alltså i en specifik studie här, Graham. Det här var folk som hade onanerat under en viss period, ska vi säga, 7 dagar före studien. Folk fick frågan, har ni onanerat eller inte? 17,8% av kvinnorna svarade ja, 51,7% av männen svarade ja. Och den här professor Graham där hittade inget samband mellan det och rapporterad sex lust hos kvinnor. Alltså onani verkar inte vara en faktor där.
Faktor hur då? Det vill säga de som hade onanerat rapporterade inte mer sexlust än de som inte hade onanerat.
Nej. Mm. Men för männen som nyligen hade onanerat var mindre intresserade av sex.
Aha! Mm. Det stämmer alltså den där att man, ni liksom, då har ni tömt er på lastat ur.
Ja. Ja, precis. Och sen så noterade hon då, professorn här bakom studien, att hon hittade striking gender differences in factors associated with frequency och annat. Mm. Till exempel att män som hade mindre sex med en partner, eller som har mindre sex med en partner, tenderar att onanera oftare.
Mm, för kompensation, eller liksom, jag är så tänd och jag får inte med Maj-Britt, så att jag...
Exakt, och man blir inte jätteförvånad av det. Men motsatsen gällde för kvinnor.
Men vänta, så ju mindre jag ligger med Rudolf, desto mindre onanerar jag?
Du har ingen Rudolf. Alltså du har ingen Rudolf. Kvinnor som inte har en partner att ha sex med onanerar mindre, enligt den här studien.
Aha, men om jag skulle börja ligga med Rudolf så skulle jag också börja onanera mer.
Ja, och här har jag då en liksom, privat tanke om manlig och kvinnlig sexualitet.
Ja, dela.
Som jag...
Kör.
Jag kastar mig ut. Mm. Jo, att det verkar då, eller tänker jag mig, alltså en privat åsikt återigen då, som att kvinnor har en mycket större förmåga att slå på och av. Jag är singel, har det kanon.
Nu kör vi, nu är det liggåret.
Nu är det liggåret, eller nu är det inte liggåret.
Nu är det celibatåret. Alltså,
det är lite on eller off, medan jag tänker mig då att för män är det mycket mer en konstant.
Och det kan man väl tillföra för att bygga detta case är ju att det för kvinnor, när kvinnor har den här perioden av ligg, så pratas det om som att det är liksom så här, nu liksom släpper jag in livets goda, det här blir kul. Alltså det är liksom en lustdriven lust. Men män kan, tycker jag, många samtal man har haft med liksom sexuellt frustrerade kamrater, att där är så ett ont som man inte blir av med. Alltså såhär, vad jobbigt att jag, nu ska jag gå på den här dejten med den här tjejen som jag egentligen är ointresserad av, men jag vet att det kommer bli åka av, så att jag gör det för att sexdriften, eller så här, olika offentliga män i MeToo-härvor, om man kopplar bort maktaspekten ur det, så har det någonstans också varit ett så här, vad obekvämt att jag vill detta. Men jag vill det så mycket så jag är villig att gå över gränser här. Alltså man pratar ju så himla ofta om det. Så manlig sexualitet också som den här besten. Otämjbar. Som jag håller mig ganska skeptisk till det. Eftersom vi har ganska många olika bestar i oss. När det kommer till
liksom,
hunger eller avundsjuk eller grejer man vill ha. Så man, det går jättebra att tygla din hunger när det är en macka du inte har råd att köpa. Eller liksom...
det är sånt som blir så problematiskt när man börjar prata om det i de här liksom biologiska termerna. Att vissa kan ta det som en ursäkt. Det används ju så.
Ja, gud. Det var inte jag, det var lusten. Typ. Exakt. Lust, är det verkligen lust det handlar om? När det liksom...
Men det är fortfarande naturligtvis så att man har fullt ansvar för allt.
Exakt.
Även dåliga beslut.
It's just behind this door.
What is?
My playroom.
Like your Xbox and stuff?
It's important that you know you can leave at any time.
Why? What's in there?
Ska vi gå på några olika sådana forskningsbaserade fynd? De är inte så himla många, men så här som man har kunnat hitta. Som, och nu blir det ju delvis då, återigen, heteronormativt, tvåsamhetsnormativt och sådär.
Okej, lyssnarna, nu kommer alltså då listan över hemligheterna bakom långvarig sexuell tillfredsställelse.
Den första är den som är mest teknisk och kanske blir besvärligast för dig då.
Mm.
Men det blir väl, faller väl på min lott att säga de här fula orden.
Ja.
Och det här också, normativitetsfestival. Liksom. Men man har sett att orgasm i vanligt samlag, alltså regelbundna vaginala orgasmer hos en kvinna när hon har liksom vaginalt sex med en man. Det verkar ha någon liksom bonding-effekt som är en bra sak.
Är det här man brukar prata om då? Att så här, på tisdagar klockan...
Nej, alltså jag tänker inte att det behöver vara med liksom jämna intervall. Så där. Men att man har alltså typ konsekvent på något vis. Eller att man över tid håller i det.
Men det får vi väl ändå säga. Det har ju, jag har ju folk i min närhet som har sådana saker bestämda. Så här, tisdagar på klockan 5 när barnen är på bandy. Mm. Då ska vi ligga, vare sig man vill eller inte, ska vi bara få det gjort. In med den och ut sen.
Ja.
Och att de bara, det har räddat vår relation.
Ja.
För då, det där som vi pratade om i början, att så här, aldrig någonsin behöva ha som ett kvitto på att relationen är illa ute.
Nej.
Det här så här, åh, det var så länge sedan vi låg. Och sen så går du runt och hoppas på att så här, det ska bara lösa sig. Så blir båda två liksom mindre och mindre tända och mer sårade. Eller vad det nu kan tänkas vara. Och då kan den där tisdagskalendergrejen kanske vara något.
Ja. Precis, och det här är en sån punkt där man verkligen vill ta upp det här med att det finns 1000 olika sätt att ha sex. Och vad gillar du? Och får du en annan typ av orgasm och mår kanon i det? Toppen, jättebra. Alltså det här, ta det med någon slags nypa salt.
Ja, verkligen. Och det säger väl också forskningen att för kvinnor att få orgasm av vaginalt samlag utan övriga stimulerande grejer är...
relativt ovanligt.
Ja.
Ja. Mm. Precis, och en sak till man ska säga om allt det här är att det här är bara en av många faktorer som något ökar den sexuella tillfredsställelsen i en relation. Det är ingen så här on eller off-knapp.
Jaha,
har man inte det här, ja, men då är
det kört.
Så att det är bara en liten sån faktor, men det verkar finnas där.
Ja. Nästa hemlighet på listan över den långvarigt sexuellt tillfredsställande relationen.
Man trillar ej av stol när man hör att känslomässig närhet, upplevd känslomässig närhet, är någonting bra.
Mm.
Och ja, nu är jag man, men jag håller med om det.
Ja, ja. Vad fint. Det känns en typisk tjejgrej att göra, så jag kan bara ligga med någon jag är kär i.
Mm.
Eller liksom,
Nej, men det är något annat nästan.
Att så här, känslan av att säga, åh, där fanns du och ställde upp och du fattade och... utan dig, det är ju sån jävla afrodisiak vibb ju.
Ja, men verkligen.
Alltså, det är också nyckeln till sexliv, att vara så här där och fin och bry sig. Alltså, typ så här, klappa på axeln och inte tutten.
Ja, precis. Att liksom sexet börjar utanför sängkammaren. Om man...
ja, och kanske inte med liksom blombukett och Summits ögon, utan att så här... hur mår du?
Alltså, precis,
när... att det inte är blombladen utan att det är ska hjälpa dig att bära. Ja, carry the load.
I en känsla av närhet, omtanke och allt det där. Apropå det här med när det ska vara jättesexigt. Du vet, det tycker jag kan vara en ganska stor turn off.
Alltså de här blombladen.
Sätter igång en Barry White-skiva. Då känns det som att man är med i någon sketch bara. Och så jag
har lyckligtvis varit med om sånt ganska sällan. Men det har varit sån här, det är gifta vid första ögonkastet-programmen som jag älskar. älskar, framförallt i USA, så är varje gång det har varit lite så här knaggligt i relationen och killen ska så här, eller typ killen vill liksom få till det med tjejen för de har inte legat ännu och nu tänker han få till det. Och det är liksom så här strös rosenblad från dörr in till sängkammare där rosor är lagda till ett hjärta och det tänder ju. Så man bara, alltså både, det är dolt på flera sätt, fantasilösheten men också hela den här så här uppgjort. Så man bara, men
det känns så skriptat.
Det är så skriptat.
Vilket är motsatsen och,
ja, till ja, du kan lika gärna stå och säga så här, snälla, hoppa på min påle.
Ja.
Jag bönar och ber dig. Mm. Och det typ hade varit sexigare än nej gud, det var taskigt. Jag skulle visst uppskatta rosenblad i bädden. Jag vet ju att det går inte så att som kvinna ser sånt utan att bara, och vem ska sopa upp det här då?
In Japan, men come first and women come second.
Or sometimes not at all.
Har vi någon mer punkt? Ska vi hoppa vidare?
Den här var lite uppfriskande tyckte jag.
Mm.
Lång tid ihop. Och då blev du jätteförvirrad för att ja, vi pratade ju alldeles nyligen
ja,
om hur,
ja, ja.
Hur den ganska snabbt avtog hos många.
Ja.
Men det verkar som att det finns någon sån här härlig gräns när man börjar gå över i något nytt och bättre.
Ja men gud vad fint.
I relationer som håller över liksom väldigt lång tid.
Just det, så behöver inte folk gå runt och tänka att så här, allting är ett enda tillfalnande i en relation.
Nej.
Alltså det började så kärt, sen blev det mindre, mindre, mindre kärt.
Eller? Ja men det var liksom så himla mysig den här. En forskare från University of Bloomington som hade kikat på 1000 par i 5 länder. Brasilien, Tyskland, Japan, Spanien och USA. Och där upptäckte hon att i par där man hade hållit ihop i 40 år plus,
åh vad gulligt,
så var det i regel rätt hög sexuell tillfredsställelse.
Nä.
Till exempel, ja, men, ofta låg det runt 40% en bit in i relationen.
Mm.
Men där så var det bland kvinnor då, som hade varit tillsammans med sin partner i 40 år, då låg den på i snitt 86%.
Intressant. Och där, men det där, där blir det igen det här vad hänger ihop med vad. Att så här, sexlivet var bra så vi fortsatte vara ihop. Eller vi fortsatte vara ihop, alltså blev sexlivet bra.
Precis, det är lite svårt att veta exakt vad det är
som kanske hittade några riktigt goa fittislickare. Nej. Men det var ju roligt att höra om de långa relationerna.
Mm.
Jag har ju en idé som har att göra med det här med typ av någon punkigt själv så har jag varit lite emot det här, att folk gifter sig för att jag tycker att det är en gammal borgerlig institution. Men så har jag samtidigt tänkt att se på sin relation som långsiktig framåt.
Mm.
Att tänka att nu är du och jag ihop och vi ska vara det alltid. Liksom, det kommer inte vara lätt och du har en massa jobbiga sidor som jag måste leva med, men det ska alltid vara vi. Någonting som jag tycker att ett giftermål är ju den liksom en sån symbol. Det är en ganska bra grej för att inte för att så här, så då kan vi strunta vi i liksom att jobba för nu är vi ihop, utan tvärtom. Att så här, vi ska vara ihop resten av livet. Då ska vi fan get our shit together här. Du gillar att ligga i skogen, jag gillar att prata sexigt. Då kan vi ut i skogen och prata sexigt. Det finns något lite bra, lite pragmatiskt över det jämfört med ganska många som jag, i den här Tinder-världen.
Ja.
Om du har med vänner som säger, åh, jag lovar med henne, jag tyckte inte att den kände, att det liksom, ja. Ja, men så här, liksom lilla detaljer var inte kul. Man bara, men om jag hade tvingat er att vara ihop resten av livet så tror jag fan att ni hade kunnat hitta till något jätte Lacho.
Verkligen.
Kan det stämma?
Det är väl det man ser här, tänker jag.
Ja.
Dels att man är, efter 25 år tillsammans är man så investerad och det blir nog vi.
Ja.
Och dessutom så kanske man, efter att det har hållit så länge, kanske ett tecken på att man var en bra match till att börja med. Men de sakerna kombinerat sådär. Något hoppfullt och härligt.
Ja, verkligen. Ja, men nästa då?
Ja.
Nästa hemlighet på listan över sexuell långsiktig tillfredsställelse.
Du gjorde nästan en naturlig övergång där genom att prata om att prata om sex. För det är nämligen det det handlar om. Att prata om sex.
Mm-hmm.
Det som du tycker är obekvämt i det här forumet, men det kanske du inte gör hemma.
Det är nog blandat.
Är det blandat?
Mm. Försök, Björn. Åh gud, nu kör jag så journalisttricket. Ni lyssnar inte och hör att det kommer långa tystnader ibland när Björn ställer en fråga för att jag ska liksom öppna upp. Å ena sidan. Självklart önskar jag att jag vore någon som liksom satt i skräddarställning och bara såhär, min vagina fungerar så här och smek mig ljudligt. Alltså, den är jag inte. Men jag förstår såklart att hade man varit så komplexfri och om det hade varit så självklart för en så hade det såklart varit bra.
Mm.
Men någon...
Hur tycker du att man ska smeka dig då?
Nej men sluta nu! Jag kommer att se det på väldigt många andra sätt. Men att prata om det, är det verkligen alltid bra? Eller finns det en risk att det blir en... Vad ska jag säga? Att bli avmystifierat?
Nej, men det kan vi diskutera, du och jag. Men Dr. Welten, vars studie jag nu citerar, visar att öppen kommunikation om sexuella önskningar och vilken frekvens man vill ha och sådana saker har en positiv effekt på kvaliteten i sexet, rapporterad kvalitet, hur bra ligg man har och hur sexuellt tillfredsställd man är. Jag är inte förvånad
Nej, det är inte jag heller, såklart.
Och för att jag tycker att jag har stött på... Det här är jag faktiskt själv både bekväm med och typ gillar. Alltså jag tycker att det... Dels tycker jag att det är jättehärligt att få veta vad hon gillar. Och dessutom tycker jag att det är hett att prata om.
Det finns liksom ingenting som år 2022 är sexigt med att säga, jag tycker inte om att prata om sex. Jag fattar att jag själv, när vi pratar om det här är liksom en brist hos mig, att jag inte har lätt för de grejerna. Men jag har ju liksom bekantingar som över liksom en AV bara kan berätta om hur deras senaste swingers sex var, och man bara, gud vad jag önskar att jag vore som du. Att jag var helt opryd. Men någonting i mig också såhär, men blir det inte bara en helt vanlig... Alltså blir det liksom korvstrågan av recept?
Men man kanske inte behöver prata om det som man pratar om korvstrågan av recept.
Nej.
Alltså jag tycker man kan väl prata om det på ett liksom spännande och hett sätt. Alltså man hittar en kommunikation tillsammans med den specifika personen som passar bra med just den. Alltså man hittar ett sätt att prata om det. Och det finns väl massa olika sätt att prata om det. Alltså om man inte vill vara så explicit, så kan man väl vara mer...
Jag har faktiskt mina sätt.
Mer elegant och subtil. Men man kan ju fortfarande liksom uttrycka det. För att det känns ju ändå som att man har varit med om det. Att man har alldeles för länge gått runt och missförstått något.
Just det.
Med en person. Alltså någon grej. Det här kanske inte hon tyckte var så festligt. Och hon hade heller... föredraget det här.
Just det.
Och det är bara så onödigt, tycker jag. Tänk vad bra det hade kunnat bli om man hade haft bättre snack om det.
Just det.
Och jag tänker att ett annat problem här är ju den här genomskinlighetsillusionen
som
vi gjorde ett helt avsnitt om.
Att man fattar väl att jag gillar pungkittel?
Ja, eller precis. Hon borde fatta det. Att man går runt med den sortens idéer. Och det tycker jag också att man hör ibland så här, när folk pratar om sex. Att han inte fattar, eller att hon inte fattar att jag inte tycker om det där. Men säg det,
det var
fan,
det jag tänkte bara på att säga. Så, du, kan inte du kittla mig på pungen? För jag tycker det är så härligt. Att bara, hade du killen sagt det, så hade hon ju kunnat göra det. Och då hade det blivit härligare.
Ja.
Det är inte svårare än så.
Vad bra det går för dig att prata om det här.
Ja, märker du vad lätt och ledigt jag dansar med olika sexiga exempel? Kittla på pung. Sista punkten, som är lite att platta som en hemlighet, över hur man kan uppnå sexuell tillfredsställelse över tid.
Ja, men det här var, tyckte jag, en väldigt intressant och kul liten punkt. För att här kollade jag på en studie som kikade på vilken relationstyp. Forskaren har jämfört gifta personer som bor ihop, en ogift singel, ogifta som alltså särbos, massa olika såna typer. Och så här, conventional wisdom inom det här fältet har varit att typ gifta par har det bäst förspänt på sexområdet. Men det han kunde visa i den här jämförelsen, det var Tyskland då, 3207 respondenter mellan 32 och 46. Där visade det sig att själva giftermålet var inte en faktor alls. Att ha en partner ökade chanserna till sexuell tillfredsställelse. Och det är inte så konstigt, säger han, eftersom de har sex oftare. Om man tittar på frekvensen så får man få mer sex om man är tillsammans.
Har någon att ha sexet med?
Ja, precis. Sen så skulle man kunna tänka sig att en singel som är sexuellt aktiv får ju också ligga. Men sett på de här grupperna som helhet så får man ju mycket mer sex om man har en relation, helt enkelt. Men giftermålet i sig var inte en faktor överhuvudtaget. Alltså, så att om man är sambo eller gift spelar liksom ingen roll.
Nej.
För sexuell tillfredsställelse. Och sen var det en kul observation. Vilken grupp tror du var allra mest sexuellt tillfredsställda?
Ingen aning.
Jo, de som har en partner som
men
de inte
bor
med.
Ihop med. Du, jag känner en rockstjärna som har separata sovrum. Jag undrar om till och med var så att det var typ så två lägenheter som hade slagits ihop eller någonting. Så, att, så de bodde ihop men i varsitt sovrum, och att det funkade just när det kom till det här. Kanon.
Ja. Och jag tänker att när man bor ihop, det är klart att det kan finnas något sexigt med det möjligen, men det finns ju också rätt mycket som är ganska osexigt med det.
Mm. Alltså det är ju de här... Framförallt kanske den här tagen för given grejen. Personen finns alltid här, så varför nu? Varför inte om en timme? Varför inte senare ikväll? Varför inte imorgon?
Man blir väldigt tillgänglig. Man får se väldigt mycket av personens alla sidor, på gott och ont då, förstås. Det är lätt att se hur det inte alltid främjar sex och sexlust och sexuell tillfredsställelse, så att säga. Jag har funderat mycket över den så här optimala relationsformen, eftersom jag är så att säga mellan relationer. Och jag undrar om inte det här liksom särbo-idén, alltså hög nivå av individuell frihet i så mått att man bor isär, men hög nivå av commitment, alltså du vet, man så här, kanske gifter sig. Vara så här särbo och gifta sig och köpa sommarställe ihop.
Oj, okonventionellt, men...
sexigt.
Ja, det blir svårt med barn och sånt där att rodda, och så vidare, man inte är frånskild med barn, då är det ganska perfekt.
Ja, då är det ganska perfekt, vilket jag är.
Ja, precis. Ja. Men för familjer som har barn, om jag och Alex nu skulle separera men gifta oss, så skulle det vara svårkommunicerat om inte annat. Men kanske svinhet.
Ja. Jag har inte fastnat i den idén, men jag har faktiskt varit inne på precis de här tankarna.
För det gör är ju det här, jag förhåller mig något skeptiskt till begreppet och kanske även fenomenet date night. Men det särboskapet gör är ju all samvaro blir date night samvaro. Alltså det vill säga, nu väljer vi att träffa varandra.
Ja.
Det är du och jag.
Visst,
nu.
Och precis. Och jag döter den här punkten till överdosera inte. Faktiskt. Och jag tänker på det här som Esther Perel, den här berömda
psykologen
och relationsexperten. Hon brukar prata om det där att man måste få längta efter varandra, att man måste skapa lite knapphet.
Exakt, att det är i avståndet som begäret växt. Det vill säga att om du står på mig vid mig här, så har jag liksom inget avstånd till dig som kan göra att jag längtar efter dig eller vill ha. Du kan inte vilja ha något du har. Alltså för att vara liksom väldigt konkret, utan står du i andra änden av rummet, så finns den här känslan så här, där borta är du, jag vill att du ska vara närmare. Och det är i det som åtrån växer, om jag har tolkat den rätt.
Ja. Så det om detta, hur tycker du att det här gick?
Helt smärtfritt nästan.
Och det finns ju såklart mycket mer att säga. Vi har den här lilla...
Jag har bara börjat rabbla upp mina sexuella tricks, peniskillet etc. Eller pungkillet. Så att vi får göra fler avsnitt.
Wow.
Och ni lyssnarna, tack för att ni var med oss genom den här svåra stund. Nytt avsnitt kom på onsdag. Vi vill tacka Beppo där vi spelar in detta. Peter Malmqvist klipper vår podd och Klara Wallin producerar den. Man kan också boka mig och Björn för föreläsningar, eller man till och med kallar det livepoddar. Det har vi gjort flera gånger nu och det är jätteroligt. Vi kan komma till ert företag och prata om krishantering eller förändringsprocesser eller samarbete eller mer lättsamma saker. Men det går i alla fall, och man kan kontakta oss på dummamänniskor@gmail.com. Tack och hej!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for
20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.